Vi har nu med en specialgäst, en överraskningsgäst. Det är Siri Fagerud, skådespelaren Siri Fagerud. Hej Siri!
Jo, hallå!
Oj, det är grym energi.
Jag är så otroligt taggad.
Eller hur? Men du är alltså här för att du är aktuell med en monolog på OST här imorgon och nästa fredag.
Ja.
Och den heter En försvarres dårtal.
Det stämmer bra.
Okej, kan du berätta lite om vad det handlar om och vad konceptet där är?
Ja, det är en pjäs som jag började skriva egentligen när jag gick Teaterhögskolan i Stockholm. Jag gick ut där för 2 år sedan. Och det handlar egentligen om Strindbergs exfru, Siri von Essen. Och jag placerar henne på en Sverigebåt. Alltså från en likadan färja därifrån jag just kommer nu. Och hon blir full i sin hytt och snackar skit om branschen och om sitt ex och allt möjligt.
Okej, det känns så här lidande konstnärigt.
Ja, men verkligen.
Filmen eller något.
Ja, nej, men lite så. Jag var lite i det modet när jag skrev den. Och ja.
Kan du berätta lite varifrån den här idén kom? Hur väcktes inspirationen till den här?
Ja, vi pratade så otroligt mycket om alla de här klassiska manliga genierna på skolan och speciellt om Strindberg, och de få gångerna som hans fruar nämnde så lät de mycket mer intressanta, tyckte jag, och speciellt då Siri von Essen som ju är finlandssvensk, och då blev det så att jag började läsa brev som de hade skrivit sinsemellan, som jag hittade på Kungliga biblioteket, och kände att nej, men här finns ju stoff till en pjäs då från hennes sida, för titeln kommer ju från En dåres försvarstal som han skrev om henne, som är en total roast egentligen av deras relation.
Aj, jag önskar jag hade ett sånt här biff som steks ljud.
Jo, alltså.
att spela. Men du har en underrubrik här, alltså om hur villkoren för kvinnor i kulturbranschen förändrats eller inte förändrats genom tiderna. Så skulle du säga att det är kärnbudskapet. Kan du gå lite in i vad budskapet är här?
Ja, alltså grejen är den att när jag började skriva den så hade precis hela MeToo-hashtaggen briserat. Och tystnadtagning då specifikt i scen- och filmbranschen i Stockholm. Och när jag läste de här breven och texter som hon, Siri von Essen, hade skrivit, så jag bara kände igen mig så otroligt mycket och förfasades nästan över hur aktuellt det fortfarande kändes, hennes ångest och hennes funderingar som kvinna i branschen. Och det var ändå 150 år sedan ungefär. Ja, nej, men det är ständigt aktuellt på gott och ont.
Ja, så finns det egna erfarenheter?
Ja, definitivt. Ja. Definitivt. Det gör det absolut.
För vi delar namn och sen delar du namn med Siri också. Så
ja, precis. Det finns, eller jag upptäckte mer och mer paralleller nog på något sätt. Att jag flera gånger funderar om att är det ens värt det att ge sig in i den här branschen som ung kvinna. Att jag fick nog en liten kalldusch när jag flyttade till den där storstan och slängdes in i den här branschen. Att det är så här det faktiskt ser ut. Att det är inte bara skräckhistorier som jag har hört.
Kan du berätta den första? Vad är det första intrycket? Liksom, vad var det som hände? Vad var den?
Nej, men till exempel, jag gick på en provfilmning och jag var kanske 19. Och det första som de kommenterade efter att jag då hade dragit min text som jag hade fått att läsa då när jag kom dit, var att de kommenterade på mitt utseende och sa att nej men det du ser du är lite för, du är inte tillräckligt liksom bam för den här rollen.
Bam.
Ja, redan det som ordval var ju intressant. Nej, men att det var så otroligt mycket fokus på utseende och också den första kursen jag gjorde på scenskolan, så det första en av lärarna sa då jag klev av scenen var att jag klädde i korsett snarare än min rollprestation eller texten eller något jag hade gjort där. Att det var väldigt mycket fokus på utseende, vilket jag inte var beredd på.
Just det. Jag menar, det är ju på ett sätt ett ganska ytligt yrke. Jag menar så att man får ju jobb ofta just för att man ser ut på ett visst sätt. Man väcker vissa associationer kanske hos publiken. Hur känner du?
Ja, alltså det är ju oundvikligt på något sätt, för vi har kroppen som instrument och man ska ju helst kunna uttrycka någonting genom utseende, och det är klart att man jag menar, det är ju det första man ser hos en person, vare sig man vill det eller inte, men man ska ju också hoppas att fokus skulle kunna ligga på något annat också, att det speciellt hos kvinnor hade blivit ett fokus och ett måste att man ska se ut på ett visst sätt och och ha en viss kroppsform eller vad det nu kan vara.
Precis. Du har ju skrivit den själv. Mm. Och det där, har du skrivit några andra pjäser tidigare eller det här är första?
Det är första pjäsen jag har skrivit. Jag har skrivit en del noveller och så var jag också någon typ av kolumnist i min ungdom. Mm. Men det är nog första gången som jag har skrivit en hel pjäs. Och det var ju alltså en skoluppgift från början. Och jag tror det var det som på något sätt fick mig att överhuvudtaget få till stånd någonting, att jag var illa tvungen att skriva ur mig någonting och så råkade jag dessutom tycka om det som blev av det.
Nej, precis. Hur har du upplevt liksom pjässkrivande till skillnad från det andra som du har gjort liksom?
Oj, helt annat. Och dessutom då det är i monologform, att jag har inte heller, jag kan inte stödja mig på att okej, nu är det två personer eller flera som har någon slags dialog här, utan nu är det en person här som ska stå i egenskap av sig själv i den här karaktären och föra en dialog med publiken i princip på ett helt annat sätt. Jag tyckte det var jättesvårt i en början och jag hade faktiskt som någon slags projekt att jag åkte då den här Sverigebåten själv för att på något sätt komma in i denna mode, för det är ju som sagt där det utspelar sig. Och helt enkelt, jag kände mig väldigt skum när jag gjorde det, men det var i princip att jag satt för mig själv i hytten och pratade för mig själv.
Okay.
Och sen skrev jag ganska långt utifrån det och utifrån de här breven och de här texterna som jag hittade på biblioteket.
Just det. Sidifrån är ju någon sorts vad ska man säga, uppträder på Sverigebåten i den här.
Ja, i min version så var hon är lite avdankad skådis. Det har inte gått riktigt som hon hoppades efter den här skilsmässan.
Oj,
det är inte, hon är inte riktigt eftertraktad. Så nu är hon ditkallad för att i princip visa upp sig som den B- eller till och med C-kändis som hon har blivit.
Det här satt lite krokben för min följdfråga, för jag vill inte förolämpa dig nu. Men har du någonsin uppträtt på Sverigebåten? Alltså?
Nej, inte ännu.
För att jag kallar dig
B-skådis. Nej, vet du. Det är ingen fara. Det är nästan nu så att jag börjar hoppas att det skulle bli av, för det skulle vara en lite spännande uppföljning till att jag nu har i princip roastat hela det konceptet.
det är ju nog lite jobbigt att uppträda på Sverigebåten.
Ja, det är inte riktigt min dröm i nuläget, men vem vet.
Ja, men du har inte alltså gjort det här helt själv ändå, vad jag nu säger här i min information, utan du har haft hjälp av farsgubben.
Ja, min far, ja, när vi nu pratar om nepotism. Min pappa, jo, han är ju också skådespelare och han har varit till stor hjälp, han har varit ett yttre öga i princip kom jag med regi tillsammans med min kollega Melody Parker som gick tillsammans med mig på scenskolan fast på regissörslinjen då.
Ah, okej, just det. Ja, perfekt. Du ska nu ha föreställning här på OST imorgon. Ja. Hur känns det?
Det känns mycket spännande, mycket roligt, mycket nervöst. Det är alltså imorgon klockan 18.
Stämmer, jo.
Hjärtligt välkomna.
Sen igen nästa fredag.
Precis.
Om man inte hinner imorgon, så nästa fredag.
Nästa fredag klockan 19.
Igen klockan 19. Hur skulle du säga att hur mäter sig OST med andra ställen som du har?
Alltså det som är så otroligt spännande är att jag har ju inte ens gått in i själva byggnaden ännu. Jag ska gå dit direkt efter det här.
Alldeles efter det här, ja.
Ja, så det är mycket spännande. Jag har ju stått på... Jag har inte hunnit stå på jättemånga scener hittills, men det ska bli en ära att få vara på Åbo, faktiskt. Jag sitter fram emot att komma hit.
Det här är vad man kallar att smöra för publiken.
Exakt, det är precis det jag gör.
Det är vad man gör, vad man måste. Det är en stor ära att vara här.
Det är en stor ära att komma till den här platsen jag aldrig har varit på, men det... Jag ser mycket fram emot det.
Perfekt. Vi ska ta och lyssna på en låt här. Tack för att du har varit med. Det blir alltså Amy Winehouse och Back to Black. Men den är alltså en del av den här föreställningen. Då, alltså en del av en försvarares dörta.
Ja, där satt den.
Jobba ut det här.
Ja, hon blir ju nämligen full och ska sjunga karaoke, har hon kommit på Siri von Essen. Så att det är en liten hint till det.
Okej. Okay. Betyder den här låten någonting särskilt för dig, specifikt?
Den gör det. För när jag skrev den här pjäsen så var jag själv i någon slags stormig relation. Så jag var väldigt förvirrad och väldigt sur. Och då sjöng jag den här mycket på olika karaokebarer, kan jag meddela.
Okej. Okay.
Jag låter hemskt osympatisk, märker jag nu.
Nej, det är genuint. Om inte annat.
Den är personlig men inte privat.
Eller hur? Hej, du vet helt det här radiosnacket. Mm. Tack ska du ha, Siri Fagerud, för att du var med här. Alltid känt att ha en till Fagerud med här,
ja,
i sändningen.
Ja, men det känns tryggt.
Jag tror inte att våra lyssnare kan få tillräckligt.